God morgon, god middag, god kväll, var du än är och när du än lyssnar. Det här är Radio Tyresö och andra delen i programserien Utsikt från 2CV. Och vi som gör det här är två programmakare på Tyresö Radio. Det är jag, Jerker Pettersson, och
jag, Ann Sandin Lindgren.
Och vi står här utanför Anns bostad på Farmarstigen. Och framför oss har vi min lilla tropikblå Citroën 2CV. Den här urfranska modellen som man tänker på när det är Frankrike. Och nu är det är 3 veckor sedan vi åkte senast,
va? Ja, det var det. Det var det. Och måste säga det, du har kört in den sötaste bilen i hela vårt område. Alla våra grannar ser din söta bil. Jag känner mig mycket ärad och lycklig.
Så grannarna sitter nu och kollar, vad gör de här som står med mikrofon framför en Citroën, är det så?
Ja, jag tror det. Eller om de bara väntar på nästa avsnitt, för det var väldigt många som hade lyssnat på vårt första.
Ja, just det. Vad har du fått för reaktioner?
Alltså, jag har fått från chefer på Sveriges Television där jag jobbar, som har lyssnat på det här och tycker det var en jättebra programidé. Jag har fått lite från människor som har lite politisk anknytning som gärna vill hänga med och prata i vår 2CV. Och på nätet så har ju folk liksom gillat det här och delat det.
Ja, och jag fick höra av en som är då, jag kallar honom för professionell podcast, han heter Stefan Jag. Han gav till och med en eloge till själva formatet.
Ja, vilket bra format. Så ni som försöker efterhoppa det, så är det vi som har hittat på det.
Ja, 2CV-formatet. Alltså, och då kan vi säga så här att formatet, idén är att vi har vår Citroën 2CV. Ann och jag åker runt i den till olika platser i Tyresö. Och första programmet så var det du och jag. Andra programmet är det du och jag. I kommande program så, ja, tar vi gärna med någon.
Några gäster.
Några gäster helt enkelt.
Och som får välja plats.
Just det. Och så reflekterar vi till kring något aktuellt.
Just det.
Och då kan vi se, lilla 2CV, det är faktiskt en liten mobil rullande studio.
Jerke, du anser att man kan använda den här bilen till allt. Bo i, semester i, picknickrubbet, och nu är det en studio.
Självfallet, alltså Citroën 2CV kan användas till allt, och även radiostudio, och det är härmed bevisat.
Ja, som tur jobbar vi inte på Sveriges Radio, så vi måste säga att det finns andra bilmärken också. Utan du får faktiskt på den här radion helt bara kasta dig in i, jag älskar 2CV.
Nej, det är helt underbart, ja. Alltså. Förra gången så var det så att då åkte vi och presenterade du mig.
Just det, ja. Och vi åkte närheten där du bodde.
Ner till Fornudden vid Drevviken. Idag ska vi vända på steken. Och så ska vi åka någonstans. Jag vet inte riktigt var än. Nej. Det tar vi reda på. Och så ska jag ta reda på vem du är.
Ja, men det var trevligt. Nu måste vi in i den här plåt.
Nu ska vi in i plåtlådan.
Plåtlådan.
Ja. Så där. Och så slår vi igen dörren.
Ja.
Det härliga ljudet. Och det här, Ann, du berättade för mig förra gången att den här ljudet har du en liten, det har du minnen av från när du var barn.
Alltså, det här är en nostalgikänsla utan like, i och med att jag är uppväxt i en Renault 4L.
Ja, och det är ju liksom kusin med Citroën 2CV.
Skrytbilen Laban.
Skrytbilen Laban, som det hette jag på sin tid.
Och det var också såna här konstiga växelspakar som ser ut som en paraplykrycka.
Ja, ska vi ta och starta och åka iväg?
Ja, och så lyssnar vi på det underbara ljudet när vi startar.
Gasen i botten. Ja, visst är det vackert.
Du fixar det här.
Ja, jag fixar det här. Rullar vi ut ifrån Farmarstigen.
Ja. Och nu ska vi åka. Får jag tala om vart vi ska åka, Jerker?
Ja, alltså det är så här att det är ju du som är objekt, föremål här, va? Så ja. Du väljer ju platser här idag.
Ja. Jag vill faktiskt åka till Bollmora. Och Bollmora som namn har en väldigt positiv, alltså nu försöker man kalla det för Tyresö centrum, men jag har alltid bott i Bollmora. Så nu ska vi dit där jag växte upp.
Intressant. Och vet du, Bollmora, bara reflektion är, innan jag visste vad det var, så för Bollmora för mig, det låg i Hälsingland.
Finns det ett Bollmora i Hälsingland?
Jag vet inte, men det lät som Hälsingland.
Ja. Nu är jag för dålig på att berätta om Bollmoran och Bollmora gård och allting sånt. Men det var en gård från början som låg ungefär där centrum låg.
Och det ligger i Tyresö. Och nu ska vi passa på att göra en grej. För att det är så att vi har många lyssnare som inte bor i Tyresö.
Ja!
Som lyssnar via webben eller via vår app via iPhone och Android. Och jag har fått frågan, så Tyresö, vad är det? Är det en ö?
Ja, då kan man ju säga så här. Det är en halvö också.
Det är en halvö.
Ja, så säger man, man bor i Tyresö. Mm. Då bor man liksom i Tyresö. Men det finns de som säger att jag bor på Tyresö.
Ja, det har jag hört.
Då bor hon på Halvön. Och ja. Tala om, du som är inte från Stockholm, var ligger Tyresö som du ser det?
Det ligger sådär en 15 kilometer sydost om Stockholm, om man är lite grovt räknad.
Ja.
Med utmärkta förbindelser. Det finns motorväg och bussar som går ständigt. Så att många tänker så här, Tyresö, oj, det låter som det ligger långt bort och långt ut. Men det gör det inte. Det är väldigt nära tidsmässigt till stan.
Ja, det tar nästan bara 20 minuter att ta sig från Globen eller från Gullmarsplan. Eller...
Ja, just det.
Ja.
Och så kan vi säga att storleken är, alltså Tyresö är hela 48 000 invånare om jag inte minns fel.
Mm.
Det vill säga det är ungefär som knappt halva Norrköping eller två gånger Västervik.
Bra jämförelser. Du kommer från Norrköping.
Jag kommer från Norrköping så jag kan ju relatera. Vet du.
Ja. Och det som jag gillar med Tyresö är att Tyresö åker man inte bara igenom. Det är liksom en ändstation. Så de som kommer hit, de kommer hit för att de vill komma hit och inte bara råka köra förbi.
Nej, det stämmer. Om man inte åker väg 260 genom Trollbäcken.
Okej.
Okay. För då så är det ju ingen ändstation. Då passerar man genom liksom och så kommer man ner till Haninge.
Ja. Du bor ju i Trollbäcken, men jag som då bor i Bollmoradelen. Ja. Hit måste man vilja åka, annars kommer man inte bara förbi.
Du bor i ändstationen. Det där låter ju.
Ja, fast alltså jag menar... Alltså det är hit man åker för att man vill. Nu ska du köra höger borta. Nu ska vi prova igen att köra med den här bilen här i full fart i en kurva.
Ja, och i brandkorn.
Oh, hjälp! Nu, det gungar skönt i den här bilen, eller?
Ja, men visst är det.
Ja.
Det är, man är liksom ett med naturen, med vägen på något sätt.
Ja. Och snart ska vi stanna faktiskt. För nu kommer vi till området som kallas för Björkbacken. Och där är jag uppväxt.
Nu ska vi svänga
vänster. Nej, du ska faktiskt köra rakt fram. För vi ska ställa oss där Currys kiosk en gång låg. Därför att det här är mina positiva minnen av Tyresö. Och här framme så är det en liten ficka där till höger. Jag tror inte man får stå där för det är parkeringsförbud. Men vi kan ju ställa oss där lite grann i och med att vi är reportrar. Här.
Ja, och så finns det en oskriven lag någonstans. Att har man en Citroën 2 CV så är det är lite mer tillåtet med saker och ting.
Det är så, va?
Ja, det är så.
Alla tänker att den där bilen kanske har gått sönder så den står här.
Ja, på något sätt. Det är liksom, man kan ställa sig var som helst. Vi står här. Det är stannande förbud.
Ja.
Mm.
Och det är så här, Jerker, att inne i det här området, dit flyttade jag när jag var 6 år. Eller 7 år var jag. Jag kom från Rågsved.
Du är uppvuxen, född i Rågsved.
Ja, det var Stockholm då, det var ju liksom innan miljonprogrammet. Vi bodde i en liten tvåa i Rågsved, där jag uppfödd. Och sen fick mina föräldrar en lägenhet i Björkbacken i Tyresö.
Okay.
En fyra. Och min mamma sa att det var rena himmelriket med 2 toaletter, badrum och alla dessa rum. 94 kvadratmeter.
Och då är vi framme någon gång i mitten på 60-talet.
Ja, det här var alltså 1964.
Mm.
Och där vi står nu, här har legat en kiosk som heter Currys kiosk. För gubben heter Curre.
Just det, jag talade om Currys Corner på senare år.
Ja, det var liksom, de tog namnet, och, men det är borta. Nu har de rivit Currys Corner.
Ja.
Och nu håller de på att riva, ser du här borta? De håller på att riva delar av pluggvägen.
Delar av pluggvägen, det har jag också läst och hört talas om på nätet.
Ja, och det tycker jag, om man nu får tycka att det är lite grann politiskt här direkt, att det är väldigt mycket riva och bygga nytt.
Mm-hmm.
Och jag tycker egentligen att vi borde egentligen bygga sånt som vi kan reparera eller fixa till. Till exempel, nu har man ju rivit gamla simhallen och byggt en ny, men kanske ska riva, ishallen och bygga ny.
Mm.
Och nu river man ett helt fungerande hus för att bygga nytt.
Mm.
Man rev hela Forellskolan där jag också gick.
Mm.
Så jag är lite sådär, jag gillar inte att man river och bygger nytt. Jag tror att det är ett jäkla slöseri.
Mm. Ja, det kan jag ju hålla med om då, att slöseri gillar inte jag heller. Och jag tror att det här är en avvägning, för jag talade just igår med en människa som jobbar i byggbranschen. Pratade just om simhallar, badhallar.
Ja.
De är otroligt svåra att reparera.
Okay.
Rent tekniskt. Så att det är en ständig avvägning, vad är klokt att göra?
Ja, det är oftast billigare att riva och bygga nytt.
Ja, det är klart. Det är klart det handlar om pengar.
Mm.
Vi ska ju inte slösa pengar.
Nej, men miljö.
Ja, det blir ju pengar också.
Ja. Ja. Men det som jag tycker var så häftigt här inne, det ser ut som liksom sån här, Björkbacken består ju av 3 våningshus med 3 portar i varje hus. Och det är liksom en gård, så att vi var 6 portar på varje gård, och i varje port så var det 6 lägenheter, och i varje lägenhet fanns det ungar. Så vi var ju 40 ungar på våran gård, och jag var en av de äldsta, för väldigt många skaffar ju småbarn. Så att jag skapade mitt organisatoriska tänkande redan som barn, för att hålla ihop min lillasyster och alla hennes kompisar, så vi kunde spela brännboll eller vad vi nu skulle göra.
Okej. Jaha, så det är, förstår jag, för det var ju en av mina frågor till dig. Var kommer din organisatoriska känsla ifrån? Och följdfrågan blir då, var får du ditt driv ifrån? För då ska ni veta det, kära lyssnare, att det fungerar så att när man är i ett rum med några människor och så kommer Ann in, då höjs energinivån så där med 100% i rummet. Det är så det fungerar. Så var kommer energin ifrån?
Alltså det här har jag aldrig hört förut. Jag vet inte var min energi kommer ifrån, men jag kan säga så här, jag är född i en familj där vi har haft ett, liksom ett, vad ska man säga, ett kall att försöka fixa världen.
Ni ska fixa världen? Ja. Ja, här tycker jag vi pratar om hög ambitionsnivå.
Alltså den är lite för hög för att man taget ska känna sig tillfredsställd. Men min far Åke Sandin och min mor Sofie Wenander, de har ju jobbat under hela sina liv med fredsrörelsen, med politik. De var också inblandade i Vietnamrörelsen. Mm. För att till Tyresö kom de första 4 amerikanska desertörerna från Vietnamkriget. Och en av dem bodde i vår familj här på Björkbacken. För vi hade en sån gigantisk stor lägenhet.
För ni hade en 4?
Vi hade en 4, så det var ju alltid ett rum ledigt.
Okej, okay. Och vilket år var det?
Ja, det var 1967 kom de. Ja, det gjorde de.
Ja, okej.
Okay. Och det var 4 stycken unga killar. Och en av de killarna hette Rick Bailey, han var 19 år. Och han bodde i vår familj. Och han var ju ganska skadad när han kom. Som många av de amerikanska desertörerna var.
Mm. Har du kontakt med honom idag?
Tyvärr dog han för 2 år sedan.
Ja.
Men vi har haft jättemycket. Han har blivit som han var min fosterbror. Så jag har liksom växt upp med honom.
Borde han kvar i Sverige?
Han skapade familj här i Sverige. Och var jätteduktig på svenska. Därför när vi var små, då var jag 10 och min syster var 6. Då pratade vi svenska med honom. Så vi lärde honom svenska. Och så pratade han engelska med oss. Ja. Han lärde oss väldigt mycket fula ord.
Vad gjorde du sen då? Efter den här barndomstiden och organiserat upp livet för Tyresö och världen?
Precis. Ja, världen, det är det som är svårt. Den här ambitionen att försöka fixa världen, den ligger ju kvar hos mig. Däremot, alltså, jag skulle ju bli läkare och sånt där. Du vet, man måste göra någon insats här i världen.
Karriären.
Ja, sen kastade jag mig in och började på socionom, alltså som socionom i socialhögskolan. Men på den tiden när jag gick socialhögskolan, då var socialhögskolan en ganska, vad ska man säga, moralisk uppluckring. Det var liksom en sån här 70-tal där man inte skulle läsa böcker och... Alltså det var deprimerande att gå på socialhögskolan på 70-talet.
Och socialhögskolan låg in i Stockholm?
Ja, i Stockholm. Och då var det egentligen så att våran juridikprofessor, han sa till oss så här: ni ser ut som ryska bönder. Därför det var ju väldigt mycket vänster där på socialhögskolan. Så vi gick omkring i hucklen, stora kjolar och näbbstövlar.
Du måste ha bilder.
Ja. Men jag klarade inte det där i sociala skolan. Så att jag hoppade av.
Du tyckte det var för mycket helt enkelt?
Alltså det gav ingen hopp om att kunna hjälpa människor. Min dotter har nu gått på sociala skolan utan att veta att hennes mor än gått där. Så hon blev färdig socionom.
Det ser man.
Ja, det är konstigt. Mm. Hon hade inte ens frågat mig vad det var för slags utbildning.
Vad gjorde du istället då när du hoppade av?
Ja, då började jag jobba inom frivillig narkomanvård lite grann. Och sen fick jag barn själv och precis i samma veva kom HIV.
Då är vi på 80-talet.
Ja, då 83 föddes vår son. Och då kom jag på att det här med att jobba med... Nu var en annan bil som åkte förbi här. Det var en liten...
Det var mer amerikansk kan vi säga.
Därför ljudet. Nej, men jag bestämde mig för att jobba som lärare istället. Så jag vickade ett antal år i skolan här. På Nybro skola och på Kumla skola. Och sen ville jag bli egentligen lärare. Men då hade jag redan pluggat upp ganska mycket av mina studielån. Så då utbildade jag mig till programmerare istället. Så jag
tänkte, programmerare?
Ja. Ja, ja, så jag tänkte nu blir jag datalärare.
Ja, ja. Vad är, vilket programspråk? Nu blir jag nyfiken.
Ja, men det var ju en sån här 1-årig kommunala högskolan. Kobol heter programmet.
Kobol, ja, men den är en gammal goding. Alltså, ja. Det är fortfarande Kobol-program som driver mycket av kärnverksamheterna i samhället, ska du veta, va?
Och man ska ju kunna vara mycket rik om man fortsätter som Kobol-programmerare. För att det är väldigt få som är duktiga på det.
Det är en bristvara, kan vi säga. Ja. Yes. Ja.
Men där, så då jobbade jag 5 år som Kobol-programmerare.
Ja.
Innan jag gick in i väggen.
Skulle du klara att göra ett Kobol-program idag?
Nej.
Tror du inte det sitter där bak?
Jo, själva programmeringen, men det är ett väldigt pratigt språk. Det är väldigt mycket skrivande i Kobol.
Jo, det är en mindre roman varje program.
Ja,
alltså.
Ja, det är det faktiskt. Ja.
Common Business Oriented Language.
Jaha, betyder det? Mm-hmm. Det kommer jag inte ens ihåg att det betyder. Men tack vare att jag kunde det här med data. Data, som man sa en gång i tiden. Du kan data. Så blev jag, sen fick jag ett jobb som datautbildare på Sveriges Television. Och där har jag jobbat i 23 år nu.
23 år, då räknar vi baklänges så kommer till 1993, va?
Ja, 94 var det. Alltså, i år, alltså när det här året är slut så har jag jobbat 23 år.
Ja, så du är utbildare på SVT?
Ja.
Vad utbildar du i då?
Inte i Kobol.
Inte? Nej, okej. Okay. Bra.
Jag utbildar i allt som finns. Eller alla de dataprogram som vi kör igång. Ofta nya dataprogram. Men just nu så utbildar jag väldigt mycket i det här med molnet.
Cloud.
Cloud, det vill säga vi kör Microsoft Office 365 på SVT.
Ja, och kör man Office 365 då kan jag veta att det finns mycket att göra i det.
Ja, så varje vecka kommer i stort sett nyheter.
Ja, det är ständigt nytt där.
Ja. Men jag utbildar också i alla andra, även jag har liksom utbildat hur man gör svt.se-webben, ja, bildhantering och allt sånt där, så att Jag fuskar i det mesta på SVT.
Och du, 23 år, då kan du det mesta i SVTs systemväg, misstänker jag.
Ja, vi har vi har 300 system på SVT, så att jag kan inte alla system. Ingen kan dem, allihopa.
Ja, okej. Okay. Har du bott i Tyresö nu då? För vi lämnar ju, du bodde ju på Björkbacksvägen. Ja. Jaha, och var flyttar du sen då?
Inte vi åka dit?
Ska vi göra det?
Ja.
Då får du faktiskt ge mig adressen.
Ja, du får åka rakt fram till höger.
Rakt fram till höger?
Här.
Och det rakt fram till höger innebär att vi kör mot Nybodaberg, Granbacken, Granängsringen, Tyresö gymnasium, Bowlinghall, Kvarnhjulet, Nyboda skola och Tyresöhallen. Många skyltar är det.
Många skyltar är det. Här bor många.
Här bor många. Och då, det är ju såna här löjliga hastighetsgränser här, vad man får ju aldrig köra med mer.
Och nu svänger vi här igen.
Ja,
en häftig sväng.
Yes. Och så tar vi sikte bort mot, vi kommer att se Nyboda skola på vänster sida här. Så får du guida var vi ska göra halt.
Ja, vi kör vidare här faktiskt. Nyboda skola, det är en skola som mina barn har gått i. Och som jag tyckte var väldigt bra att mina barn gick i. Därför att det var en mångkulturell skola. Vi ska åka rakt fram.
Vi kör förbi Nyboda skola.
Ja. Sen har jag även bott på Pluggvägen som åkte förbi. Men där bodde jag bara ett år.
Var det direkt efter att du flyttade hemifrån eller?
Nej, när jag flyttade tillbaka till Tyresö, när vår son föddes, så flyttade vi egentligen inneboende hos min syster ett tag. Och sen fick vi lägga pluggen rakt fram.
Men sen vad sa du? Nu gör du så här, flyttade tillbaka till Tyresö?
Ja, för egentligen direkt efter Tyresö så höger. Direkt efter Tyresö så flyttade till stan som många andra, bodde i andrahandslägenheter. För vem ville bo i Tyresö? När man är född här vill väl ingen bo här?
Nej.
Men när jag sen fick bli med barn, rakt fram, följ vägen bara.
Följ vägen, det är bra. Mm.
När jag fick barn så kände jag att jag ville flytta tillbaka till Tyresö, för Tyresö var egentligen den bästa kommunen för barn. Och då i början så bodde vi inneboende hos min syster, för hon hade också en stor lägenhet. Hon hade också en trea med extra rum. Och sen fick vi en lägenhet på Pluggvägen och så stod vi i bostadskön. Och sen fick vi anvisade oss ett nybyggt radhus dit vi är på väg, på Farmarstigen.
Farmarstigen, ett nybyggt radhus. Och vilket år är vi framme vid då?
Det här var 1985. Nej, förlåt, 1986.
Ja.
Vår dotter hade fötts också. Så vi hade en ettåring och en treåring. Och när jag då fick gå in i det lilla radhuset på Kanelgränd som vi är på väg till nu, då var det mitt himmelrike, för jag hade aldrig någonsin bott på marken.
Det var första gången.
Ja. Okej. Sen har jag aldrig varit någon duktig på trädgård, men bara att kunna släppa ut ungarna. Och det är det vi säger. Nu åker vi förbi Tyres gymnasium. Och sen vill jag bara tala om att den här varianten på lösning på vägen, där bara en bil kan åka förbi, den gillar inte jag.
Vi åker just nu, det är alltså en busshållplats med väldigt många bussar, och det finns bara en fil, så när bussen stannar där, då blir det tvärstopp, förstår jag. Och det gillar inte du.
Absolut
kan jag säga.
Inte.
Du, det gillar inte jag heller. Det där skulle vi kunna ha ett eget program om, den så att säga, ja, avveckling av vägsystemet som pågår i form av avsmalningar, vägbulor etc.
Ja.
Det där kommer historien att skratta åt.
Jag tror att det finns väldigt mycket kreativa människor på Vägverket, för de har väckat nya idéer hela tiden. De bara testar och testar och testar.
Ja.
Ja. Och nu tänkte jag att vi ska åka in här borta till höger, för nu åker vi till höger, på höger sida har vi nu Kanelgränd.
Och vilken väg åker vi på just nu då, för mig som inte vet?
Ja, vad den här vägen heter, det kommer inte jag ihåg faktiskt. Här tänkte jag att vi skulle åka in.
Här?
Ja.
Oj, nu bromsar vi. Tjuff och sväng. Oj,
oj. Ja, vi kan väl ställa oss här bara på sidan här, på höger sida här.
Där tar vi det. Yes. Mm. Och då är vi alltså på Kanelgränd.
Ja. Du får säga så här.
Ja.
Det här området tycker jag var fantastiskt bra byggt. Vet du varför?
Nej, det ser ut att vara... Det är, alltså, vi kan ju säga då att det är tegelfasader, mexitegel.
Mm.
Och brun tegel i blandning, det är inte så vanligt.
Nej, och titta på andra sidan, nu kanske du inte ser andra sidan vägen. Men det är nog liknande hus där också.
Ja.
Och det som är roligt här, att det här är bostadsrätter.
Mm.
Och på andra sidan vägen så är det hyresrätter.
All right.
Men alla ser liknande ut.
Mm.
Så ungarna som bor här,
mm,
här blir det liksom inte... Det är ingen skillnad att bo på olika sidor av vägen.
Det blir ingen uppdelning.
Nej.
Nej.
Nej. Och det gillar jag. Sen finns det lite villor här uppe om man åker upp också. Så ungarna som går i de närmaste skolorna, om de nu går där, då kommer barn från lite olika miljöer. Och det gillar jag.
Och då blir det blandning.
Det gillar jag.
Och då blir det mångfald.
Ja, och jag gillar det här med att jag tror att det värsta som finns är segregation. När rika människor bor på samma ställe och massa fattiga människor på annat. Jag tror man måste i sin uppväxt träffa på människor från alla möjliga samhällsklasser.
Ja, jag tror att det är nyttigt. Absolut. Va? Ja. Det är berikande och det lär en mycket. Va? Det lär en att träffa olika människor från olika ställen på jorden, samhället, ja, städer, inom städer. Visst är det så? Ingen, ja, snack om saken.
Ja. Och det här tycker jag är väldigt bra planerat. Alltså det vill säga att man, för här var det från början sommarstugan, det är därför det heter Farmarstigen.
Ah.
Och när man planerar här så planerade man både affär, en bra buss, som går för, alltså det är bra bussförbindelser. Hyresrätter på ena sidan, bostäder på andra och villor och blandad by. Och nu har man även ett äldreboende här.
Ja, så det blir en mix, en naturlig mix. Ja. Och alla åldrar kan då umgås eller träffas,
precis,
råka
det
på varandra.
Precis det.
Så att säga. Ja, okay. Mm. Hur länge bodde du här då?
Här bodde vi nog i 11 år.
Då är vi framme på 90-talet igen.
Ja, jag kommer nog ihåg årtalet. Här bodde vi nog till 97 faktiskt.
Och sen då?
Sen var det så att du snackade om energi.
Ja.
I och med att jag då tvungen att fixa världen så satt jag mig förstås i styrelsen här i bostadsrättsföreningen. Ja.
Could have guessed.
Och det innebar ju också att vi genomförde massa såna här miljöprojekt som kompostering och ja, massa saker här. Och vi byggde den här, du tittar på rak fram, har min man varit med och byggt. Jag tvingade ju honom liksom in i massa aktiviteter hela tiden. Och det gjorde ju att då till slut var det så att det ringde alltid på vår dörr. Och att någonting var fel och någonting skulle göras.
Det blev spindel i nätet då?
Ja, till slut så orkade inte jag helt enkelt.
Det blev för mycket?
Det blev för mycket. Och i samband med det så var det också så att då hade jag lite jobbigt på jobbet. Så då flyttade vi.
Det var det enda raka?
Ja, men vi flyttade inte så långt. Vi flyttade ungefär 500 meter längre bort.
Men det är tillräckligt långt för att inte folk härifrån ska då komma och ringa på dörren i alla fall.
Ja, men ja, alla de människorna känner ju fortfarande, så de träffar jag på bussen.
Och dit du flyttar då? Är det bostadsrätt också?
Det var bostadsrätt då.
Men det
blev ombildat, för det är bara radhus. Det är en Ranunkelgränd.
Så du behöver nu inte sitta i en bostadsrättsstyrelse?
Nej, och det har jag lovat mig själv. aldrig mer sitta i en styrelse, för jag kan inte hålla gränsen.
Okej, okay. Been there, done that, got a t-shirt.
Ja. Men du har kommit på det bästa man kan göra, för det är väldigt svårt att gå på ett årsmöte nu för tiden och ha åsikter om någonting. För så fort det ska väljas så blir du där borta som tyckte massa saker, varsågod sitt i styrelsen. Och då har jag kommit på den bästa idén. Jag erbjuder mig att sitta i valberedningen.
Ah, och då är du redan allokerad på en plats. Ingen kan göra någonting.
Exakt,
ah.
Och valberedningen får inte föreslå sig själv.
Nej, såklart. Nej. Kanon. Så du är numera professionell valberedare?
Alltså,
då?
Jag har varit valberedning på facket. Två olika organisationer. Jag har varit valberedning i den i parti som jag sitter med i. Jag är socialdemokrat här i Tyresö. Nu är jag inte speciellt aktiv, det kan vi också prata om. Jag just nu lider av politisk depression.
Ja, det där tänkte jag fråga dig om. Ja. För att du, jag vet att du var väldigt aktiv i fullmäktige till det här, va? Ja. Mm. Och sen då liksom, nej, nu får det vara. Och så sa du just ordet politisk depression. Va?
Ja.
Och då undrar jag, how come? Vad är det som har gjort det här då?
Jag tror så här, när jag flyttade just det här området och satte mig i styrelsen och började engagera mina barns skolor, så ville jag liksom förändra en massa saker för barnen i skolan. Det var Bergfotenskolan som skulle dra ner. Och då letade jag efter makten. Och då kom sossarna till Bergfotenskolan. Och då tänkte jag, nu måste jag gå med i politiken och förändra skolan. Och då hamnade jag i barn- och utbildningsnämnden. Jag tyckte det var väldigt spännande då. Jag tyckte att man kunde göra mycket. Och så hamnade jag i kommunstyrelsen. Och sen hade man liksom kommit dit där man kunde påverka. Men samtidigt hade ju Sverige gått igenom lite ekonomisk problem, så att de här sakerna man ville göra gick det ju inte, därför att vi hade inte råd.
Okej.
Okay. Ja. Sen tycker jag då, rent nationellt just nu, tycker jag att vi har väldigt fega politiker. För nu har vi problem med, vi har inte bostäder till folk, vi har inte jobb till folk och integrationen funkar inte. Och jag ser just nu inget parti som egentligen vågar sätta ner foten och säga så här måste vi göra. Så jag tycker ju just nu att det är väldigt svårt att stå för något parti, även om jag i grunden är liksom, vad ska man säga, jag är i grunden någon form av liksom, alla ska samma chans, alltså jag är socialdemokrat, men samtidigt nu så får ju inte alla samma chans, så att nu är jag ju liksom, jag ser ju inte.
Det finns inte något riktigt val att göra alltså, som stämmer.
Nej, just nu är det så.
Mm. Och då, det stämmer då bra med mina iakttagelser också. Va? Så jag tror vi är eniga på den här punkten.
Va?
Ja, faktiskt. Ja, det är vi. Så. För att, och jag brukar säga så här att politikerbranschen befinner sig på dekis.
Ja.
Och då ser jag det som en bransch. Eller kallar det som till och med spetsa till att säga affärsområde. Va?
Ja.
Det är ingen bra grej nu. Va? Den är på dekis alltså. Den behöver då reinvent itself, alltså återfinna sig själv. Va? Det är faktiskt så. För att då överleva, den är på dekis. Face it, så är det. Men det fina är att det alltid varit så i historien. Det går i vågor. Och när någonting kommer på dekis, så att säga, då kommer det något nytt.
Det jag är rädd för nu när vi tappar tilliten lite grann, för det som hände då, om man nu ska vara kritisk till mitt eget parti, när Stefan Löfven sa så här att Sverigedemokraterna är ett nyfascistiskt parti, eller vad han sa för något 1,5 år sedan, och sen sa han någonting om att i mitt Europa bygger man inga murar, och sen vände man totalt med politiken och byggde murar och tog delar av det här till sig själv. Det gjorde ju att plötsligt så tappar ju folk tilliten när man säger ena saken ena året och vänder. Och det tråkiga tycker jag med det, när vanliga människor tappar tilliten till de här stora partierna, det är att det är väldigt lätt då för någon som är stark man eller ropar på enkla lösningar. Därför att enkla lösningar, det är det vi vill ha. Men det är ju det som är så fruktansvärt svårt. Det finns inga enkla lösningar.
Det enkla är det svåra. Det har ofta varit så. Mm. Men det är möjligen så här, och det här tror jag är ett eget ämne. Det kan vi ta en eget program om. Va? Vi rundar av det, men jag skulle vilja säga så här att jag tror då att den här idén med partier och demokrati och så, den har haft sin bästa period. Va?
Vad är alternativet?
Det kräver ett eget program, va? Annars spräcker vi den här programtiden, jag lovar det. Va? Men det kommer, va?
Ja.
Det kommer, och det är inte så dumt, tror jag. Det blir det bra.
För du är en sån här urbota optimist.
Ja, jag är optimistiskt lagd. Men framförallt, alltså, ja. Jag älskar trender och trendspaning och ser det. Man får se det lite i stort. Man får flytta upp sig på 10 000 meters höjd och titta på saker och ting. Då klarnar det ju. Mm. Och då är inte det här, då blir de här, vad vill säga, dagsnära aktuella frågorna blir ju ganska tramsiga, va? Mm. För att vara rakt upp och ner, va? Om man ser det i stort, då klarnar det. Och då ser man, ja men herregud, det här, nu, så här kommer det att bli. Mm.
Men du har aldrig liksom känt sig så här, att du är liksom med i ett politiskt parti och liksom tror på någon idé och sen blir du besviken? För det är ju mitt problem, att jag har ju trott på idén och känner mig lite besviken nu.
Nej, jag har aldrig anslutit mig till något parti. Jag har aldrig funderat på det ens. Nej. Alltså, faktiskt, nej, icke. Mm. Utan däremot så kan man, får man ju då var fjärde år eller när jag väljer liksom, okej, okay, which one is the, vem är bäst?
Ja.
Och så tar man den som då är bäst, för att jag tycker att oavsett om nu politikerbranschen befinner sig på dekis så må jag ändå välja, det är någon slags plikt helt enkelt.
Ja, exakt.
Men som sagt, det här kommer, det här kan vi utveckla, va? Mm. Och det kommer en ny demokrati, om det är 2.0 eller 3.0 eller 4.0, det vet jag inte. Mm. Men det kommer.
Men jag blir lika, också tyvärr lika deprimerad när jag ser på världen. Jag tycker, för första gången någonsin så är jag lite deprimerad på världens utveckling. Jag tycker det är deprimerad, jag följer väldigt mycket politik. Amerikanska valet är en pinsam liksom tillställning nu med Syrien, de här krigen som man inte kan lösa. EU är inget duktiga på att lösa de gigantiska problem man har, utan ägna sig åt skitsaker, tycker jag.
Och jag ser det bara som en naturlig liten del i en stor trendkurva.
Ja, tur att du är optimist.
Så att det här är, ja okej, okay. Men vet du vad, detta är en egen halvtimme.
Ja.
Nu är jag då väldigt intresserad av att höra, hur kommer det sig ditt radiointresse? För då ska du säga så här till lyssnarna att Ann är Tyresö-radions leading lady, om man uttrycker sig så. Det är du som driver, jag kallar dig ibland radiochefen, det tycker du inte om, men nej, jag säger det i alla fall.
Ja, jag kanske är lite redaktör i alla fall.
Ja, okej då, chefredaktör.
Ja, kanske, jag vet inte vad jag är.
Ja.
Alltså, jag har ju mer eller mindre ärvt den här radion.
Ja, för din pappa,
Åke Sandin.
Och han gjorde alltså i 30 år och gör fortfarande. Men jag tror det är 5000 program.
Ja, jag tror det är till och med 6000 program.
Ett otroligt rekord alltså. En produktion utan dess like. Där han har pratat med alla människor, kända som okända.
Ja, det var det som var liksom hela grejen med den här slingan. Mm. Det var han som skapade den här slingan.
Mm.
Men när Åke inte orkade göra så mycket program så har jag och min son, eller vår son, Theodor, hjälpt honom att fixa till radion, både göra en digital och se till att det finns appar och på liksom bättre hemsidor, ett arkiv och allting sånt. Och sen började jag göra egna program, mest om politik i början, därför att det var det jag höll på med. Och sen upptäckte jag hur sjutton ska, alltså Åke sa så här, ni i styrelsen, för jag satt i styrelsen, ni måste fixa efter Åke. Vad händer när jag inte kan göra radio längre? Så vi började det projektet och vi kom på så här. Ingen kunde ersätta. Alltså en person kan inte vi kan liksom inte byta ut Åke Sandin mot en annan person. Det gick inte.
Nej.
Så då var det så här. Fixa fram 10-15 radiomakare. Och det var då jag började träffa dig, Jerike. Träffa alla andra som nu gör radio. Och lärde upp folk på hur man gör radio på Tyresradion. Och så skapar vi en schysst leverans så att vi digitalt kan leverera program.
Så det här är lite grann på temat som vi började med där du sa. Du skulle ni var uppvuxna med att rädda världen, va?
Ja.
Nu var det rädda Tyresradion.
Ja, och det tycker jag faktiskt att jag har gjort. För att jag gick nämligen ner i arbetstid och jobbade 80% för att klara av det här. För att det här tar ju sin tid att hålla på med radion. Så nu har jag gått upp till 100% på jobbet igen. För nu tycker jag att det rullar in program. För att ni andra radiomakare levererar.
Mm. Det har blivit ett rullande system som fungerar. Ja. Det är alldeles uppenbart.
Så att det är inte bara jag som gör radio.
Nej, men du gör en hel del.
Ja, men det är många andra.
Ja, och du brinner för Tyresradion. Du har ju drivet.
Jag brinner för att det ska finnas en media, för jag tror att vi är i radioskugga i Tyresö i och med att vi inte har någon egen tidning egentligen. Så jag tror ju att Tyresradion kan fylla en väldigt bra funktion när det gäller egen media.
Och jag som då gammal radiot, som då är uppvuxen med radio, jag ser antenner överallt, va? Rent tekniskt och har alltid lyssnat på radio, då det är väldigt lätt för mig liksom bara, yes, jag är med.
Ja! Jerker, vem ska vi bjuda in nästa gång? Ska det bli en hemlighet?
Ja, alltså, vi har ju faktiskt, det ska vi säga, det har vi inte pratat om. Du sa att du hade några namn, jag har några idéer. Jag tror vi får ta en liten konferens om det. Men det är klart, någon ska vi ha med. Om det blir nästa eller nästnästa, det låter sig ha datum då.
Ja, och finns det någon lyssnare som känner, jag vill gärna prova på att åka två CV. Och jag vet vart vi ska åka och vad vi ska prata om, så kan de höra av sig.
Just det, och då kan de faktiskt höra av sig. Det finns, man kan gå in på tyresoradion.se och se där hur man hör av sig. Eller också, jag säger det rakt av, nu mejla till jerker@tyresoradion.se.
Eller info@tyresoradion.se.
Titta där, flera möjligheter.
Ja.
Vet du vad? Det är så, idag är det en väldigt speciell dag. Vad är det för datum?
Ja, det är alltså 11 september när vi spelar in där.
Och det är 15 år sedan den där dagen som jag tror väldigt, väldigt, väldigt många minns. Kommer du ihåg vad du gjorde den dagen?
Ja, jag är faktiskt. Jag satt på jobbet på Sveriges Television och alla slog på tvn, för de precis då hade vi digitaliserat några grejer. Och det blev kaos på nyheterna för att de skulle köra igång det här. Och vi slog på alla tv-apparater och folk bara sprang på SVT. Och det enda man sa, lägg ut något. Och då la man ut CNN, kommer du ihåg det? SVT la ut CNN på... Och det enda vi såg på tv var den här flygande helikopterna runt det brinnande huset. Så att jag satt och hade tv-apparaten på jobbet. Och så skulle jag rensa mitt rum för vi skulle flytta. Och nu tänkte jag så här... Nu håller jorden på att gå under. Så jag slängde stort 75% av alla mina papper. Jag har aldrig rensat så bra någon gång.
Okej, så att du blev ren.
Ja, visst.
Aha.
Jag tänkte, va?
Ja.
Nu har tredje världskriget startat, så släng skiten.
Så du var så att säga i, om vi kallar det, nyhetshändelsernas centrum verkligen, med att du var på jobbet på SVT.
Plus att jag såg en massa rädda journalister som verkligen var rädda.
Det var en riktig, ett wake-up call.
Alltså det som händer när en stor nyhetshändelse blir, då åker folk in oavsett om de jobbar eller inte. Så alla kom till studierna.
Jag kommer ihåg att jag satt i ett möte på ett företag på Sveavägen i Stockholm. Och vi satt där i mötet och så kom en kille som heter Kristoff som jobbar där. Han kom in och så sa han, hörrni, de har kört in i World Trade Center. Och vi tittar på honom och säger, men lägg av va? Bättre skämt liksom. Så han stängde dörren och gick naturligtvis, vi som inte lyssnade. Och så kom han tillbaka en stund senare och så, nu har de kört in i andra tornet. Och vi tittar upp, men kom och titta då. Och så hade de då faktiskt, som du säger, CNN där. Och så såg vi det. Och mötet var slut, kan vi väl säga. Och jag vet att jag satte mig i bilen och åkte hem till Tyresö. Slog på bilradion förstås och lyssnade på nyheterna, som var kanske lite förvirrat och uppskärrat, som du också. Och sen så jag åkte någon slags dvala hem. Och sen vet jag att jag mötte, och det var lite speciellt, jag mötte polisbilar, alltså vanliga radiobilar, Volvo 740 från nerifrån Södertörnsdistrikten, som med blåljus drog rakt in mot stan. Och jag såg att det var ju, vad gör Södertörns radiopolis blåljus in mot stan? Det här är stort.
Det var stort.
Det är stort.
Ja, det var stort faktiskt.
Och sen var man ju liksom uppäten av den händelsen av att se dem och höra dem på radio och tv.
Sen var det också att 11 september, det var den dag då Anna Lindh dog.
Och den kommer jag också ihåg.
Och 11 september, det var en dag då kuppen i Chile.
Jaha,
så att det är en
på 70-talet.
Så det är en dag med väldigt mycket historiska händelser som man inte blir glad av.
Nej, och det finns också, 11 september är ju faktiskt bara 7 dagar efter den 3 september 1939.
Vad händer då?
Andra världskriget.
Det här är ett historiskt program. Vi kanske ska göra ett speciellt program som handlar bara om historia.
Ja, för jag har ju intervjuat en man som heter Tony. Det finns på Tyresö Radio. Just det. Och det var nämligen så att den 10 september... Det var den dagen han då lämnade sitt hem i Polen och gav sig iväg, för tyskarna var bara några kilometer från den staden. Så att det, alltså, september är dramatiskt.
Just det.
Kan vi säga. Jaha. Nu börjar vår programtid faktiskt ta slut.
Den har tagit slut för länge sedan. Men vi är programmakare så vi får göra lite som vi vill.
Ja, och det kan ju tänkas att det redigeras någonting. Det är, ju, det är min uppgift den här gången.
Ja, Jerker, hur kommer du göra? Kommer du köra min metod nu?
Ja, alltså jag, det är ju min idé att jag kör din metod den här gången. Fast jag lovar inte, det kan ju tänkas att det kommer in en liten snutt, någonting. Ja, det får vi se.
Du får göra som du vill. Så att nu fattar ni som lyssnar på det här. Det här programmet har Jerker redigerat.
Okej, okay. Yes. Jag tar på mig det. Mm. Ja. Så, på återhörande. Vi kommer igen med en tredje del av Utsikt för CV. Vad det blir då, det får vi se.
Just det. Och jag heter Ann Sandin Lindgren.
Och jag heter Jerker Pettersson.